Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Poddarnas mellanmjölk. Det är vi det. Välkomna till Driftpodden. Med mig, Henrik Andersson.
Christer Hägglund.
Och Robban Strandberg.
Allt bra?
Ja, är vi mellanmjölk? Har vi avancerat upp så?
Ja, det var det enda jag kunde komma på. Mellanmjölk.
Ja. En kan sitta så här, bara, sitter i köket och spelar in en podd. Vad ska vi kalla det här? Ja. Det står en liter mellanmjölk där.
Ja. Jag trodde man att man var någon så här, lagrad, åldrad whisky eller någonting kanske. Och så blir man kallad mellanmjölk.
Idag känner jag mig som en illa lagrad, gammal, svettluktande ost. Nej, det är väl inte. Men jag misstänker att jag håller på åker på något... Jag har skadat min rygg för en massa år sedan, så nu tror jag att jag håller på att åka på diskbrock. Det är kul, det är inget jag rekommenderar. Det är så här, man reser sig upp så känns det ungefär som någon står bakom och stäbar en kniv rätt i ryggraden. Bara.
Men du gör ju reklam för din gamla arbetsgivare, ja. Höll jag på att säga. Jag går ju runt och gör reklam för Driftpodden i våran riktigt nya snygga tisha.
Jag tänkte jag ska spara min nya tisha tills jag åker ner på Elmia. Tänkte jag skulle prutta runt i den där inne. Mm.
Visa våra maskot, det är mysigt.
Det här är en alldeles fabriksny tröja.
Henke sitter ju med bara överkropp och insmord i matolja.
Ja. ni ser, jag har lite mer hår på den här sidan.
Jag tror han lajvar OnlyFans samtidigt.
Ja, är kokosströssel du har på magen?
Ja.
Okej.
Okay. Jo, men lite karamellströssel också.
Ja, den mentala bilden och våra lyssnare. Liksom.
Så kan du få den bilden att bli hungrig så kan jag ju liksom ta en sån
eller om någon som står i närheten skulle bli hungrig. Eller bara slicka lite på din mage.
Vi gick från mellanmjölk till PG-13 direkt.
Yep.
Ja. Men idag har vi ett helt gäng grejer att prata om. Vi har ju kommande Elmia.
Yes.
Och så har vi ju lite DMEC att gå ut på. De har faktiskt varit tidiga år, tycker jag.
Ja. Det har de faktiskt.
Och så har vi lite grann om Formula Drift. Och så har vi då LC med sin World Tour. Och en hel koppel med andra grejer.
Precis.
Men ska vi börja med Elmia kanske?
Ja.
Och det som är intressant för våran podd är ju själva påsksladden. Påsksladden i år ingår ju inte i någon serie.
Nej.
Utan det är ju egentligen ren uppvisningstävling då skulle man kunna säga.
Ja, men jag tror att den kommer att bli minst lika bra. Till och med kanske bättre.
Oh ja.
Jag har ju sagt det många gånger att den var ju väldigt prestigefylld även innan den ingick i någon serie. För det var ju bara ett par, tre av de senaste gångerna den ingick i något annat.
Precis.
Påsksladden har ju alltid varit sedd som dels alltså årsstart eller säsongstart. Men även som en, liksom en liten benchmark för förarna, tror jag.
Ja. Absolut, och så sen just det här med publiken och det vi har ju pratat många gånger om att Gymkana Drift i Östersund och just påsksladden var ju de tävlingar där man räknade in störst publik på plats.
Ja, nu med den nya arenan så går det att få dit mycket, mycket mer publik än vad det gick tidigare också. Och det så har vi sett de här gångerna vi har varit ner att det har ju varit knökfullt på läktarna trots att det har ju varit kallare än hinhåle där nere, bokstavligt talat. Och i år ska de ju inte köra natt- eller kvällstävling utan det blir ju dagtid.
Just det.
Men jag har likt förbannat med mig lika mycket varma kläder. för det där stället är, är det en av bland det kallaste hårdare.
Ett bra beslut skulle jag säga faktiskt, för att just nu när påsken ligger så här ganska tidigt då i slutet av mars här, eller månads, ja det blir ju lite i månadsskiftet, men ganska tidigt i alla fall, då är det ju ganska stor risk att det hinner bli kallt på kvällarna.
Ja, med tanke på att det är snö och väder nu när vi liksom en vecka innan.
Ja, självklart.
Det är söndag idag när den stilla veckan, vi tar väl den historielektionen igen då. Den veckan som kommer nu, den heter stilla veckan, den som slutar med påskhelgen. Påskveckan, den börjar med annandag påsk. Då har vi klarat av det.
Ja, påskveckan är alltid efter, ja. Ja, precis.
Precis. Och det är söndag nu, veckan helgen innan här, så att vi har fått snö här i Sundsvall och vi har ju sett nere i Gävle har ju dumpat rätt rejält också och sådär, så att det är fortfarande sånt i luften.
Som vanligt så är det den här klassiska, man ska sitta 7,5 timme i bil, ska jag lägga om till sommardäck så jag slipper dronljudet på vägen ner, och så bara, nej det ska jag tydligen inte, för nu har det kommit 5 centimeter snö i natt, så det blir inget.
Ja, här omkring kan jag ju upplysa om att snö kommer natt, men det har övergått till regn nu.
Ja, jo, jag har lite drissel här vi också.
Men det är ju den 24 mars idag och den 14 mars stod jag faktiskt fram igenom motorcykeln, så att jag har kört några mil redan.
Sådär.
Men man får vara lite vaksam vad man väljer för vägar och sådär. Och igår hade jag varit i Söråker en sväng, svängde ut på vägen och drog på lite grann och så bara blum, 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 körde jag över 2 isfläckar.
Jaha, kung!
Ja, då har man hjärtat i halsgropen en liten stund.
Det är en sak att få sladd på 4 hjul.
Ja.
Då balansen är ju skött där, men få sladd på 2 hjul, det är en helt... Har man aldrig råkat ut för det, nej, det är som du säger, man håller sig jävligt passiv efteråt.
Ja...
När vi pratar påsksladden, så alltså, det minne de flesta fotografer har, tror jag, eller alla som jobbar runt påsksladden, det är ju att du börjar vinterklädd fram till förmiddagen, och sen så successivt så åker plaggen av tills du står i t-shirt och tycker det är jätteskönt och allting, till att avsluta kvällen med halva garderoben på dig för att det är så förbenat kallt.
Men som i fjol, då hade jag Gore-Tex-skor, sockar, strumpor, långkalsonger, ett par vindtäta byxor utanpå, en t-shirt, en sån här underställströja. Jag vet, man ska inte ha dem i den ordningen. Och sen hade jag på mig en täckjacka och ett Gore-Tex-skal utanpå. Och likt förbannat stod jag och frös där. Alltså, nu pratar vi mer kläder än vi har haft på mig när jag var ute och var 30 grader kallt i vinter. Likt förbannat. Men det är ju den vinden. Det är ju det.
För ja, det är ju vinden. Hela vätten ligger öppen liksom. Ja,
temperaturen där nere är ju typ 4-5 grader varm. Men det spelar ingen roll när det blåser kallare än
något. Och Elmia ligger ju alltså rakt inifrån vätten.
Ja, det är ju ingenting som hindrar. Så ligger uppe på en liten kulle där då, så det är perfekt. Gud.
Ja, jag tror ju att våra lyssnare har ganska bra koll, men jag tänkte vi kan väl dra igenom starting griden ändå, så jag tar första halvan här.
Do it.
Tony Averstedt, Toyota Supra. Kevin Brunberg, Volvo 745. Erik Kadikis, Volvo 740. Anders Haj, BMW E90. Alexander Boström, Nissan S13. Är det bara jag som är tveksam på Anders Haj, BMW E90? Är det där verkligen en E90? Jag är inte nog vidare hemma
jo,
på...
Jo, men är det inte...
Är det det? Ja, det kanske
ja, jag ska låta... Ja.
Robert Åhäll, BMW E92. Jonas Fransén, Mazda RX8. Jimmy Karlsson, Nissan S13. Robin Bryngelsson, Nissan S14. Alexander Svensson, Lil Wunderbaum alltså, BMW E46. Filip Josefsson, Nissan S14. Olav Haugen Hasdal, Mercedes A-klass.
Mm. Och sen så fortsätter vi med Mårten Stångberg, Mercedes CLK 2003. Christian Erlandsson, Subaru BRZ. Christian Christensen i Nissan Silvia S14. Andreas Johansson, BMW E36. Felix Molander, Nissan S14. Mikael Johansson, BMW E46. Mattias Nordengren, Nordängen, Toyota Chaser. Viktor Wettermark, Nissan S14. Kasper Eidsmo Sand, Nissan PS13. Jim Olofsson, BMW E30. Ja. Vi har alltså lite norrbaggar och danskar också. Mm. En dansk.
Men det är väl ingen liksom förvånande...
Ja, det är lite synd. Fjolårssegraren saknas ju.
Mm.
Mm.
Det är lite synd.
Det är lite, alltså, det är lite klent med förare.
Mm.
Det hade ju varit roligare med ännu fler. Så det hade blivit en topp 32 av det hela. För nu som formatet är nu, så är det väl ett kval på, vi kan kanske ta det, på långfredagen så är det kvart i elva, alltså 10.45 är det träning och sen är det kval klockan 4, 16.00. Och sen påskafton är det träning kvart över 10 och sen går gridshowen och topp 16 som de satsar på att köra drar igång 14.30 respektive 14.50 då. Och sen på påskdagen är det träning på morgon 10:30, 10.30. Sen är det gridshow 14.30 och själva topp 8-tävlingen och finalen går 14.50. Man kan ju undra, det är lite utspritt. Det blir väldigt, vad man säger, för oss som åker ner för driftingens skull blir det väldigt mycket annat. I och för sig är det lite positivt. Man kanske hinner faktiskt gå och titta på mässan för en gångs skull.
Ja. Man vet ju inte vad det här beror på, men man skulle ju kunna tänka sig att det är från mässans sida att de insett att den här driftingtävlingen drar lite folk. Och att man försöker att dra dit folk fler dagar på det, på det sättet.
Jo, men eftersom man har spridit ut den på 3 dagar så här så hade det varit roligare att sätta ett ännu större startfält.
Mm.
Men när man saknar
en topp 16-tävling, den går ju rätt fort då.
Nej, jag saknar Skogsby och Ivars till exempel på den här listan. Det vore kul att se. Sen våra DMEC-killar kanske hade kunnat, men å andra sidan vet man inte hur hårt de satsar i år om de har... Det är lite gambling kanske. Mm. DMEC är ju liksom en superseriös satsning. Åka ner och kanske riskera att köra sönder någonting på ett fristående event kanske inte riktigt är rätt tänk.
Nej, för det är ändå rätt så i och för sig, det är lång tid kvar innan.
Jo, men det DMEC, i år är DMEC dyrt.
Ja.
Det är dyrt att köra sönder en motor i vanliga fall, men i år är det katastrofalt med tanke på att resekostnaderna kostar väl typ som ett par motorer säkert.
Ja. Men annars är det är ingen förändring i själva upplägget.
Nej. Jag har ingen aning om bansträckningen. Jag hoppas de körde en bansträckning de körde i fjol. Alltså den här så att man så att man går förbi runden och ner så att säga. Istället för att gå ner innan runden. Ner runt trädet.
Ja, vi har ju inte hört någonting varken före eller.
Men det jag sett på bilderna hur det ser ut när de håller på och bygger. När Stenmark och grabbarna är nere och kör truck och lyfter betong. Så svetten lackar så ser det ut att vara samma stuk på banan som vanliga som tidigare. På den nya arenadelen så att säga. Och den banan tycker jag, den är hysteriskt bra. Alltså den är sjukt bra att titta på. Dels är det perfekt område för publiken att stå och titta på, men ur en liten egosynpunkt så är det ett makalöst bra ställe att fota på.
Ja, det är det verkligen. Frågan är ju, är det ingen live på det där? Nej.
Jag vet faktiskt inte. Jag har inte hört någonting om det kommer vara någon live.
Jag har inte hört något om det. En annan grej man frågar sig lite grann är om alla kommer dit. Vi har ju hört lite viskningar i Säven här om att det är lite problem på vissa håll. Motorproblem bland annat. Så vi får se. Det är 22 förare på den här listan. Ska vi få ihop en topp 16 så skulle jag nog vilja att vi är 19 eller 20 som kommer till start i alla fall.
Ja, men precis.
Ja, för annars är det ju risken väldigt stor att saker går sönder under kvalträning.
Ja, det är alltid någon som sätter sig i muren lite hårt eller någonting som går sönder. Så att det där kommer att bli mindre det där fältet innan det är dags för battles.
Jag kollar man runt lite på sociala medier så ett par av de här bilarna ligger ju liksom utspridd på garagegolv för tillfället. Och Stångbergs bil... I och för sig, nu vet man inte hur långt efter han har släppt det han har filmat, men det ser ut som den är halvdan. Jag såg någon bild på Olofssons bil, i och för sig var all plast bortplockad på den, men det såg ut som att jag var stressad av att se den bilden på hans bil. Vänta här nu, du har en bit att åka också, du håller inte till i Jönköping.
Det är säkert. Men Olofssons bil är ju egentligen rörchassi.
Ja, jo, men man såg bilden på den, så visade den för några på jobbet och tyckte bara, ja, den här killen ska vara i Elmia och köra snart på. Så då var de lite stressade. Nej, men det fixar han, det är inga problem. Men...
Nej, men det är väl lite grann som när vi såg STCC-bilarna häromdagen också. Jag blev ju våldsamt stressad av det, att det är 2 månader till deras första start i princip med lite resor och grejer inräknat. Men kanske de har satt ihop första bilen och har alla komponenter på plats, så att det inte tar mer än kanske en arbetsdag att smälla ihop resten när liksom allting är förberett. Men
på den nivån, det blir väldigt lite testing innan det är dags för första tävlingsstart. Mm. Så ur den aspekten kan det vara lite mäckigt för deras del.
Ja. Ja, påskladden ska bli jätteintressant i alla fall, och ska vi våga oss på att peka ut någon vinnare i det här gänget?
Oj.
Oj. Fan, det är många bra. Det är...
Molander har ju bytt bil. Har
ja.
Sett det?
Mm.
Han var ju en av dem som stångades på med de här 350 som visar är värdelösa. han bevisade ju lite motsatsen.
Du är inget fan av dem eller?
Nej, men han verkar ju ha gett med sig innan det var färdigt i alla fall. Det är bra. Men, det är att vi tycker om när folk lyssnar på vad driftpodden säger. men, för det är antagligen därför han har bytt.
Ja. Averstedt brukar ju gå ganska bra där nere. Olofsson brukar gå rätt bra på den här banan. Och är det som det... Nu är det ju för sig en vecka kvar. Så det ser ju... Man ska inte lita på väderleksprognosen, men det kan ju bli blött och regn. Och då är faktiskt Olofsson sjukt farlig.
Mm.
Ja, vi har ju alltså Brunberg alltid vass.
Ja, och i år är han väl vassare än någonsin.
Ja. Olofsson är också alltid med där. Averstedt, får han allting att stämma så då finns han jäkligt med.
Ja, det här är riktigt svårt. Alltså gissa en topp tre på det här är nog bland det svåraste startfältet på länge.
Ja, Molander är inte heller dålig. Inte alla som heller, jag menar.
Nej, men det, ja.
Ingen av dem är dålig.
Jag vågar stå på ett hakan. Jag tror att det blir Micke Johansson, Kevin Brunberg, Tony Averstedt. 1, 2, 3.
Mm. Vad sa du nu? Micke Johansson, Brunberg,
Averstedt. Jag tror det är 1, 2, 3.
Mm. Jag tror det blir en kusinfinal i år, ja. Mikael Johansson, etta, Erlandsson, tvåa. Och sen så tror jag faktiskt att vi kommer få se ett genombrott i helgen. Där Alexander Boström får allting att stämma.
Mm. Mm. Jag tror att... Brunberg kommer att fighta sig mot Stångberg med Jim Brightlight Olofsson. Trea.
Mm.
Alltså, och som ni vet, varför säger Brightlight? Jo, är det mörkt så då syns han.
Nej, jävla lamporna var inte leka. fast Boström är fan, ja, han är fan ett wildcard i min också.
Vad sa du, Henke? Repetera dina.
Brunberg, Stångberg och Olofsson.
Så var det. Jag noterar ju naturligtvis det här så att vi kan gå tillbaka.
Jag vill trycka in Boström som en litet wildcard i min topp tre där. För jag glömde lite bort han där. Sen tänker man efter, vänta här nu, den där killen har inte...
Jag tycker det är en kille som satsar seriöst.
Men skoja inte.
Och han har... jag tycker absolut inte att han har fått ut i närheten av sin potential hittills.
Nej. Ja, nej. Att han,
men den här tävlingen är ju en sån tävling, känner jag lite grann, där man kan få ett litet break lite grann som vi såg förra året till exempel.
Nu har han kommit.
Sen ska vi också komma ihåg att alla förare här har ju kompetens nog för att liksom,
ja, ta det va. Det är inga rookies med på den här. Men jag tänkte så här, Boström kan ju inte, han kan ju omöjligt skylla på utrustningen i framtiden. För nu finns det väl ingen mer godis att stoppa på den här bilen snart.
Aha. Nej, sista var ju lådan här.
Ja, det där är en makalös maskin. Hur fan, den där ska jag krypa runt och kika lite närmare på när jag åker ner.
Men apropå seriösa satsningar så är det ju jättekul att se Kevins satsning nu med Euromaster som stor. Det här har ju vi vetat om ett tag. Vi pratade ju om det redan när vi var i Fällfors förra året. Men det har ju varit hemligt fram till nu till lanseringen här, och det är ju jätteroligt för en sån som Kevin att få den typen av backning, för att det där är ju en stor samarbetspartner att ha med sig på vägen.
Jag måste ju säga att han är otroligt värdelös på att ta det lugnt. När jag var på gymkana så bara, nej, jag ska inte köra något nästa år. Nej, eller hur, bygga om hela bilen. Och så bara i år, nej, men det blir något jävligt lugnt år. Det blir nog väldigt lite skruva i vinter. Bara, jo, tjena. Det var ju bara en lätt vaxning han gav den där bilen i vinter.
Mm.
Undrar hur mycket det är kvar av den här ordinarie bilen från, säger vi, 3 år tillbaka. Är det taket? Ja, det... Halva taket i alla fall.
Ja, det är väl typ det kanske.
Nej, det är kul som fan att se.
Det ska bli intressant att höra om hur det går sen. Tyvärr så kommer inte jag komma ner. Det skulle jag gärna ha velat, men...
Nej, det är väl bara jag som åker ner dit utav oss tre. i helgen.
Ja.
Det kommer att bli lite andra Motorsportmagasinet medarbetare där också. Dennis Frink.
Göran
kommer dit. Mattias och Ann-Sofie kommer nog dit och filma lite grann också.
Yes.
Det jag så vi kommer ha en del fokus.
Ja, det jag tänkte försöka göra eftersom de har spridit ut den här tävlingen så den är inte lika hyperintensiv som den brukar vara. Annars brukar man ju åka dit på morgonen och gå ut och ställa sig på banan och så där står man kvar tills man åker hem i stort sett. Men den här gången så tänkte jag faktiskt ta med mig lite utrustning så jag kan gå runt och göra lite intervjuer. Bland annat göra lite intervjuer med folk som är ställer ut saker och ting på mässan och folk som är där och tittar på mässan.
Mm.
För jag har ju liksom aldrig fått deras syn. Kanske snacka med några som har tittat på gymkanan. Eller gymkanan, vad säger jag, på påsksladden och sådana saker. Och se vad de tycker om eventet.
Mm. Så ni som vill prata med Robban på mässan.
Ja.
Tänk på att höra av er på något sätt. Grabba ni i farten när han går förbi. Eller
precis.
Hör av er innan om det är så att ni vill snacka. Vi är ganska medgörliga.
Jag har faktiskt
partners inte tycker det.
Jag har några intervjuobjekt klar redan faktiskt som jag tänkte. Men det får bli en surprise det sen. Inklusive lite publik faktiskt som jag pratar med. Så folk som jag vet ska dit.
Bra.
Så sen
så gör vi några, kanske vi släpper några intervjuavsnitt och då kan ju de kanske bli lite löst sammanhängande.
Precis.
Men intervjuerna i sig kan vara intressanta.
Oh ja. Jo, sen ska vi säga det också att de har, eftersom de här tävlingarna tar ju slut ganska tidigt på dagarna, så på vad blir det? Det blir på lördagen påskafton, va? Då har de en burnout-tävling inne på området där som jag förstår det kan gemene man anmäla sig och vara med i den där burnout-tävlingen. Vem som helst som har en enhjulsburnande sjuleif kan vara med där.
Mm. Och den börjar klockan 19, den tävlingen.
Ja. Inne på arenaområdet där. Det är väl där ungefär, borta i den bortre loopen så att säga, där de brukar ha MC-show och grejer som de kommer troligtvis att ha det där eventet.
De brukar ju ha som, alltså typ som en sladdgård,
ja.
Eller burnout. Åka in och göra burnout.
Att de inte döper den här till Greta Masters eller någonting sådär. Det kan inte.
Ja, vi återkommer väl till påskladden efter tävlingen har varit naturligtvis.
Precis.
Och utvärderar och redovisar lite resultat och sådär. Men vi kanske ska gå vidare i dagens avsnitt.
Kaoset.
Ja, ska vi kan ju dra startlistan på DMEC.
Det tycker jag absolut. Det är 42 förare från 22 nationer som kommer att göra upp om det här. Plus lite wildcards och grejer naturligtvis. Men...
ja, de har vi inte fått reda på. De kommer
Nej.
Väl inför...
ja, inför första tävlingen hade de släppt några wildcards tror jag.
Ja,
men inte
är
helt ute. Jag kan grotta lite medan ni drar listan.
Sex runder kommer de köra i alla fall. Och vi börjar med Conor Shanahan, Piotr Wiechek, Adam Salemski, Teemu Peltola, Kevin Piskolty, Manuel Vaca, Nasser Al-Harbali, Fion Roche, Kevin Pesur, Piotr Koslowski. Och ursäkta om jag slaktar något namn där, men det...
Vi fortsätter med en av fjolårets framgångsmän, Lauri Heinonen, Jack Shanahan, Itai Sade, Rusei Akiba, Connor Falvey, Yves Meyer, Joshua Reynolds, Oliver Randalu, Mika Keskikorpi, Ale Maksid och Max Heidrich.
Mm. Sen har vi då Juha Rintanen, Jakub Pryskontki, Benedikta Kirba, Josiah Flies, Pontus Hartmann, Jakob Kroll, Marco Sakuril, Pavel Korpelinski, Diogo Correa, och Michal Reichert.
Sen i sista gänget så har vi Adam Elsie, Tor Arne Kvia, Nicolas Bertans, Dwayne McKeever, Örjan Nilsen, Joakim Andersson, Clint Van Ort, Alex Holovnia, Joa Pöytolaxo, David Sposob och Edgar Skrogeris.
Jag har inte lyckats hitta den här listan, men två namn jag vet som ska vara wildcard på den första tävlingen är Ole Peter Vatten och Steve Bagsy ska vara med och köra som wildcard.
I Spanien.
Deras sociala medier.
Mm. Mm. Men det är en vass lista.
Det är en vass lista, absolut. Jättekul för Pontus och Jocke att få vara med. Det har vi varit inne på tidigare. Då var det lite obekräftade ryktesuppgifter vi grundade oss på.
Jag tycker inte de har glidit in på ett bananskal någon av dem.
Verkligen
de
inte.
De är så jävla värd att vara med där. Båda
ju,
två.
De gjorde en bra säsong förra året. Naturligtvis är det ju synd att vi inte får se Christian Erlandsson.
Mm-hmm.
Som har kört alla säsonger sedan 2018.
Felix Lindvall har vi inte heller.
Ingen Felix. Precis. Micke Johansson var in och provade lite grann i fjol också. Så att det är ju absolut några som saknas, och det har ju varit en strategi från DMEC att dra ner antalet serieanmälda förare i det här. Tor-Arne Kvia tillbaka. Kul, förra året var ju inte han med.
Mm.
Vi har Nicolas Bertans Nicknack är ju ett stort namn sådär. Clint Van Oort är en sån här som jag tycker har gått från klarhet till klarhet. Han var ju med bland annat och körde ner i Oman nu här. Vi har ingen James Dean, men så har det väl varit något år nu, va, att han har inte varit serieanmäld utan han har varit wildcard i några tävlingar istället.
Mm, precis. Och det som ryktet säger ska han vara wildcard på någon tävling i år också, men hur många är osäkert.
Vi ser några fler araber som är med. Nasser Al-Harbali som sagt. Vi hade Ali Makhshid var det väl som var med i fjol och provkörde lite grann. Hade vi inte ett namn till också? Ja, det är några stycken i alla fall, och det där är väl, ja, man kan väl tänka sig att det är lite grann det här med pengar och ekonomiskt inflytande som bland annat avgör det där, för att jag är ju lite emot att ta in sådana förare, om vi ska kalla det här ett renodlat europeiskt mästerskap så att säga, då tycker jag ju
ja,
inte att de...
Inte riktigt.
Nej, då har de ju ingenting där att göra på det viset.
Men det känns ju som att de försöker kliva utanför EU, alltså man ska säga en EM-stämpel så att säga, och bli lite mer internationella.
Ja, så är det.
För kollar vi på, jag kan ju dra de sex runderna som de flesta kanske vet redan. Men det öppnar ju med första rundan i Spanien. På Ricardo Tormo Circuit. Aldrig sett, jag vet inte hur den ser ut. Går vidare till Irland på Mondello Park den 15 till 16 juni, det ser. 10-11 maj första rundan. 15 till 16 juni är den andra rundan. Runda 3 är i Finland på Power Park, som den var förra året också. 5 till 6 juli. 2 till 3 augusti så är det alltså deltävling 4 i Lettland. Och då är det ju Riga och Bikiniki. 23-24 augusti så är det femte rundan i Ungern. Och då är det Rabosiring Mariapox.
Där de körde 2018.
Ja. Och finalen då är 13-14 september i Polen. På PCE Narodny.
Det är den stora arenan de var här redan.
Precis, ja.
Mm.
Så de tänker satsa på att gå ut med en bang i år igen så att säga.
Men jag menar, Spanien, Irland, Finland, Lettland, Ungern, Polen.
Ja, hoppas ni gillar att köra lastbil.
Ja. Men nu gäller det ju, tycker jag, att vi inom svensk drifting samlar ihop oss och ger våra grabbar de bästa möjliga förutsättningar de kan till det här. Finns det något sätt att stötta dem ekonomiskt så gör gärna det. Köp lite merch av dem. Jag vet att de har lagt ut båda två att de säljer lite tröjor och lite allt möjligt. De kan hitta på lite olika grejer. Har du ett företag som vill vara med och stötta svensk drifting så hör av dig till Pontus eller Jocke, för att ekonomin kommer att vara avgörande
här. Oh, ja.
Att vi har möjlighet att ha med oss de prylar vi behöver. Vi kanske måste ha en komplett extra motor med till de här resorna långt bort och så vidare. Allt sånt där. Så pengarna behövs. Det är två jätteduktiga killar. Det är två seriöst satsande team. För här pratar vi inte bara om Pontus och Jocke, utan båda två av de här har ett team omkring sig som är otroligt dedikerade att hjälpa till och, och fixa och dona med det här. Men de behöver pengarna.
Men har de ingen som helst backning från SBF? Alltså har de ingen? Har vi inget? Ingår det ingen driftare i vårat landslag som det gör i Norge till exempel?
Nej.
Nej, nej, landslaget har ingen sektion för drifting.
Det är ju värdelöst. SPF, hör ni det?
Det är... Och sen har vi det, om vi nu riktar oss till företagen, tänker den om du är ett företag som jobbar emot Europa, den europeiska marknaden, så får du väldigt stor exponering i och med att Red Bull har livestreamen.
Precis. Och de här grabbarna som sagt är ju mästare på, det var ju de här två som till exempel körde det här VIP-paketet uppe i Fällfors förra året, att man kunde komma dit, man kunde få biljett, man fick käk, man fick prata med dem mellan de här olika passen ute på banan och sådär, så kom de och pratade lite grann och så här. Så det här är ju två grabbar som verkligen försöker att hitta nya sätt att samarbeta. Det här som vi har pratat om i flera år, att det är A och O. Mm. Det är inte bara en klibba på bilen du ska erbjuda, du måste komma med någonting mer. Och det har ju de här två grabbarna verkligen greppat. Så att försök, har ni möjlighet så försök att stötta de här två. För att det här är svensk driftings ansikte utåt just nu. Och det känns viktigt.
Oh ja, väldigt viktigt.
Jag sitter och kollar på i norska motorsportlandslaget har de faktiskt två driftingkillar med. Asbö och Olsen är med där. Blandat med en massa racing och rallycrossfolk och några dragracing profiler där. Ja, det är liksom lite pinsamt att inte vi ska ha med ett par driftingförare i vårat landslag. Men det är en sport som även ute i världen växer och blir större och större. Så det är lite, ja, det är fan skandal ärligt talat från SBF sida att inte ha ett par driftingkillar med i landslaget.
Ja, jag kollar just nu på landslaget och det är inget. Nej, jag ser ingen driftare.
Nej, jag vet inte vilka som är med i vårat. Det är väl Mackan, Felix, gäng STCC-förare.
Det är ett helt koppel kanske.
Två, tre rallysnubbar.
Vi har allt ifrån Oliver Söderström, Felix och Marcus. Vi har Klara Andersson, Ida Zetterström, Oliver Solberg, Johan Kristoffersson. Linus Lundqvist, Dino Berganevis.
Det är inga små namn som inte direkt har gjort så här kända. Dino gick det jättebra för i Gnatt.
Han vann väl tävlingen.
Yes.
Och sen Timmy Hansen, du har Kevin Hansen, du har Alfred Nilsson, Oskar Pedersen, William Karlsson, Julia Thulin, Norton Andreasson, Ted Björk, Patrik Baff.
Men inga driftare.
Nej, det är väl mest racing, rally och rallycross. Och formelracing.
I flera av det som är de sporter vi har gjort oss mest kända för internationellt än så länge. Men nu hoppas vi på våra DMX-killar att de kan göra rejält väsen av sig i år.
Mm. Ja, det hoppas vi.
Vi hoppas det. Det lär vi återkomma till.
Oh ja. Har vi något mer att tillägga om DMEC? Mer än att vi är fortfarande lite bittra av att det inte varit någon tävling i Sverige.
Mm. Ja, det är vi bittra om. Och
men vi är inte förvånade heller.
Vad ska vi göra? Vad tror ni som krävs för att få tillbaka DMEC till Sverige?
Publik.
Men kan vi fortsätta köra den upp i norr?
Tyvärr inte. Det fallerar ju på att det finns inte tillräckligt mycket folk som tycker det är värt att åka upp.
Mm. Folk är för lat helt enkelt.
Alltså det är väl den krassa sanningen.
Det är längre från, om vi säger från Mantorp Park till Fällfors än vad det är från Fällfors till Mantorp Park.
Ja, det är det.
Så är det.
Fastän det är, ja.
Ja. Det går inte. Det är bara att inse.
Ja, det behöver vara någonstans mer i mitten.
Ja, vi tycker, ja, jag skulle säga söderut. Ja,
ja,
Mantorp Park nästan är så.
Ja, jag tänkte säga, så är verkligen rätt banor om vi satsar.
Om vi ska få publiken så verkar det så att vi får acceptera det. Jag tycker Fällfors är en fantastisk anläggning. Jag var där två gånger. Jag trivs jättebra med undantag för det där med campingen förra. Ja. Men själva anläggningen, den är helt fantastisk och det finns alla möjligheter och man ser ju de som kommer dit blir ju helt begeistrade också. Det här med midnattssolen och det som de pratade otroligt mycket om i livestreamen, speciellt första året när de var där. Det är ju en miljö och ett landskap som är fantastiskt också.
Men man blev så chockad när man åkte där, så här och tänkte, kostig, jätteliten by, här ska vi svänga vänster, kostig, och så bara kliver man in på ett område och så bara, holy shit, var kommer det här stället ifrån? Hur hamnade den här jätteanläggningen där ute?
Flygvapnet och gruvpengar.
Ja, fy fan vilken jäkla anläggning det där är.
Ja, men tyvärr så får vi inte publiken dit. Och tittar vi hur det ser ut på Power Park och hur biljetterna tog slut där och så vidare. Då ser vi ju vad det är med Kvälje. Men de har ju inte släppt tanken riktigt. Nej. De la ju ut någon liten teaser häromdagen. Vill ni se en tävling till i Sverige för 2025? Och så.
En sak
ja,
som...
Ja, och sen så är det att för Power Park ligger ju inte heller...
Nej, men du kan omöjligt jämföra någonting som har med motorsport att göra i Finland. Ungefär som vi ska prata korpfotboll i Sverige och så nämnde du Italien.
Ja,
den enda, vad ska man säga, som talar mot Fällfors egentligen, för jag ser inte det här med att man är för slö för att sätta sig och åka dit upp som en ursäkt, utan det som jobbar emot, som Fällfors har mot sig, det är att det är ett helvete att hitta någonstans att bo i närheten av banan.
Mm. Ja, det är också.
Vi hade ju tur första året med kalsongmannen där. Men andra året när jag for upp, då fick jag hade ju 45 minuters enkel resa för att hitta något boende. Mm. Det finns ju ingenting. Skellefteå är närmast och det är 45 minuters biltripp.
Och då var det samtidigt som någon stadsfestival eller vad det var där, va?
Ja, precis. Vi hade ju bara ren bonröta att vi fick tag i det där boendet, för det var någon fiskare som hade hoppat av där uppe. Men...
Jag tror att det där är något problem som vi egentligen har överlag. Alla arenor i Sverige.
Ja, men det blir ju lätt så. För du vill ju inte lägga en motorsportspark inne i en central stad. Det är inte som där de kör IndyCaret nu i helgen på...
Oj, är det inte Nashville eller?
Nej. Det är en jippotävling de kör i helgen. Vänta, 2 sekunder.
Nej, alltså det som skulle behövas, det var ju ett... När man säger att arenan är Fällfors, men att de har alltså plats, men det kostar det. Det är liksom... Men ha ett enormt komplex med till exempel campingstugor då. Men jag menar, det kostar ju enorma pengar det.
Ja, men alltså åtminstone liksom möjligheten att kunna campa, bo i husbilar på ett vettigt sätt, annat än på ett ställe där det är ett sjöslag hela tiden. För det var ju, men när vi var uppe nu senast, så var det ju fan en fyllefest deluxe där inne.
Mm.
Normal gatubilhelg alltså.
Ja, det var fan snudd på att det var värre enligt de som bodde där. Jag osade iväg som vanligt. Ja. Men The Thermal Club kör de på i Palm Springs, Kalifornien. Kör de på. Det är ju någon sån här privatägd bana de kör IndyCar-tävlingar. Och där ligger det sån här 50 miljoner dollars hus på andra sidan Armco-räcket. Så folk har ju byggt sina hus så de kan sitta och titta på tävlingen från sin luftkonditionerade altan. Bara det var ju nöjd. Men det där är en rikemansklubb. Men det där hade de ju vardagsmart in i depågaragerna. Där nere var ju så här McLaren-bilar. Det var ju liksom deras, vad ska man säga, klubbracing. När man köper en Mazda 3-serie eller någonting och slänger in i en bur och fis kör runt med. Det var McLaren-bilarna var deras. Bland annat så hade de en av de här Aston Martin, heter den Valkyrie eller vad det är, som det finns 30X av, som kostar typ 20-30 miljoner dollar. Det är deras trackday-bilar, de som bor runt banan. Men där har du ju liksom... I USA och andra länder har man förstått den här vitsen med att kunna bo i närheten av banorna och liksom bygga anläggningar i närheten. Vi har väl egentligen ingen bana i Sverige som har ett fungerande vettigt hotell i området.
Nej. Ja, det är ju Fällfors då, men det är ju för litet för
att organisera. Ja, men det är liksom bara funktionärer och tävlingsledningen och sen är det
ju flutt. Produktionen, ja. DMX, liksom funktionärer och produktion, de hade ju fyllt det där.
Ja, om ni inte har sett, jag la upp en länk på, jag vet inte om det var Motorsportmagasinet eller på Facebook, för Drift Games har ju släppt en sån här behind the scenes-grej och konstaterat att de är med livestreaming-produktionen och deras Drift Games egna media bevakning så att säga, så är hela deras produktionsteam 110 plus personer. Mm. Och de ska också bo någonstans. Så det är inte liksom
de ändå att... något färre än vad vi var när vi sände med Drift.
Ja.
Eller var vi tre? Och det sa det var.
Ja, precis. Så nu förstår man ju på något sätt varför kvaliteten på deras sändning är som den är med 110 personer.
Mm. Ja, det är, alltså det är en stor apparat att röra runt.
Vilka jävelska pengar bara i transporter.
Fast det bara blir... transportera människorna alone, bara det liksom.
Ja, men sen har de har ju liksom med sig egna kontor. De har ju baracker med kontor ifall det inte finns på området. Så har de med sig egna kontorsbyggnader från de här baracker de bara dumpar där. Som de bygger ett litet tvåvånings barackhus av.
Fast en sak som vore häftigt om vi skulle tipsa Demek nu, om ni, de kommer ju någon gång att få lyssna på det här. Friends Arena?
Ja. Ja.
Telefon Arena? Globen är för liten, men Friends Arena?
Friends Arena skulle man kunna köra på. Ja, de har ju kört, har de inte kört Stadium Cross, massa Monster Trucks och grejer på sådana där? Men i Globen har de kört Monster Trucks va?
Ja, Globen har kört Monster Trucks. Friends har kört Monster Trucks. Du, jag har varit på Supercross på Tele 2 Arena.
Mm.
Eller Stadion Cross då. Och du vet det, jag menar, så det finns ju möjligheten.
Coolt. Jag är glad om de kommer hit punkt slut. Sen vart de tänkte köra, om de sladdade runt på någon Ikea-parkering, det är inte ens väsentligt. Det var liksom ganska mäktigt att åka på en DMX-tävling.
Nej. Ja, bara det finns möjligheten att kunna komma dit och faktiskt enkelt vara där.
Ja. Det skulle vara jäkligt kul att åka till Finland och kika på den. För jag tror att Polen är all ära, men åka till Finland och titta på motorsport är en upplevelse. Har man aldrig varit på titta på finska VM-rallyt någon gång till exempel, så gör det om du får möjligheten. Eller bara men, generellt.
Var det enklast att åka upp till Umeå och båten över?
Ja.
Jag tror eller ja, bilen runt om. Men,
ja, nej. Jag tror det är den smidigaste lösningen.
Ja. Mm. Ja, intressant.
Yes.
Och den var ju faktiskt i juli, och då har ju vi de allra flesta i Sverige semester.
Nu är det S-ordet som jag måste googla igen. jag är så här som byter jobb lite titt som tätt, så jag är väldigt sällan semester.
Industrisemestern är ju typ juli.
Ja.
Om man säger så.
Vi håller på att planera semestrar på jobbet, så jag lämnade in min lista på de här 10 dagarna jag tänker vara ledig utspritt random i sommar. Det blir ju sådär när man nyss har bytt jobb, att det blir ingen 4-5 veckors semester på rad.
Jag har eventuellt en grej där jag ska till Knockhill i Skottland.
Framförallt så ska du åka till Sundsvall och titta på drifting.
Ja, jo, det ska
Härnösand.
Gå
till. Härnösand.
Ja, sorry. Du kan åka till Sundsvall. Du måste åka via Sundsvall för att kolla upp, komma upp till Härnösand och titta på drifting.
Ja, sen kanske du kommer upp på Cash Grabben också.
Ja, precis. Ja, det hoppas jag på.
Vad ska du göra i Skottland?
I Skottland ska jag kolla på BTCC.
Oh.
På Knockhill. Men, en väldigt liten, tight bana, så det kommer ju bli vass racing.
Det måste ju vara en av de bästa racingbanorna i hela Storbritannien, ja, tänkte jag säga. Men hela det öriket där borta. För det är kuperat och det är fruktansvärt kurvigt.
Och tight. Ja, det är liksom det, två bilar i bredd.
Det är, ja, men hela... det är nästan en liten försvullen go-kartbana i stort sett. Men den har ju, det är en anrik bana. Jag vet inte hur länge de håller på att kört BTCC där.
Ja, det är länge. Det är länge.
Så länge jag har hört talas om BTCC så har de väl varit där och åkt.
Så jag håller på faktiskt då och kollar hur man kan ta sig dit på billigaste sätt.
Mäktigt.
Mm. Även om man så ska upp kampa. Vilket de som bor i Skottland säger nej, du ska inte kampa.
Nej, jag tänkte säga kampa i Skottland, för det kan bli potentiellt blött.
Ja, för de sa det att där banan ligger är det liksom, det är det bältet där det är blött.
Ja, och så ligger det väl i en liten svacka, och jag tror inte campingmöjligheterna. Ja.
Jag sa det spelar ingen roll. Ja, släng upp ett skynke så är det lugnt.
Ja, det är bara gömma sig på en bajamaja.
Ja, det är på sommaren.
Ja, ska vi kasta oss över nästa grej?
Ja, nu kliver vi ifrån DMX då över till över dammen till USA. Till Formula Drift. Där de återigen har
ändrat
massakerat sina grejer och gjort ett nytt kvalsystem igen då.
Fast jag tycker inte de har massakrerat. Jag tycker de har gjort
det är nu det blir Celebrity Deathmatch.
Ja, ja, men precis. Men det känns ja, de som att har det har varit det tidigare.
Ja.
Ja. Ja, jag är ju som ni, det har väl kanske inte direkt gått att undgå att jag har varit lite skeptisk till hela Formula Drift-serien och tycker det är en farmarliga till DMX, men just på grund av det drar ut på tiden, det är jävla dötråkigt att titta på, och jag tittar bara för några norska bröder som är med och åker där borta. Hade de inte varit där och kört hade jag nog inte brytt mig om att ens kolla när datumen är. Men nu har de bara ändrat på sitt kvalformat. Förut har de haft singelreper, alltså som, samma typ av system som vi har haft, att du sticker ut och ska sätta en viss poäng och se hur högt det kommer i rankingen. Men nu har de ju vänt upp och ner på hela det här kaoset med råge. Så de har ju helt skrotat det här med singelrep och kval. Det kommer inte att köras några ensamma bilar på banan om det inte är någon som havererar i en del av battlen. Utan, och det här var lite grottigt att förstå sig på. Det var inte bara jag som tyckte det här var grottigt förstås på. Men runda slängar så kommer de att ta hela gänget förare vi tänker inte grotta så superdjup, men topp 24 ifrån fjolåret, på föregående tävling, kommer, vad ska man säga, resultatet av tävling 1. Hur du placerar på den tävlingen kommer att avgöra vilken, vad ska man säga, sidningsgrupp du hamnar i på tävling nummer 2. Eftersom det är första tävlingen för året i år då, som går snart, så är det resultatet från förra årets sista tävling som gäller. Alltså det är helt irrelevant med hur du ligger till i serien, utan det är resultatet från föregående tävling som hela, vad ska man säga, stegen baseras på. Så topp 24 från fjolårets sista tävling är låst. De har plats nummer 1 till 24 i den.
Mm. Mm.
Sen har du 8 platser kvar det ska göras upp om. Och där är alla övriga som inte får plats där. Alla från 24 och neråt. Alltså från 25 gubbe i förra tävlingen och neråt, slänger de in i en kvalstege som de ska köra. Så det blir typ en topp 8-ish blir det väl där. Ja, jo, men det blir det.
Och, ja, det blir, man säger 16 förare, ja, blir ju en topp 8.
Ja, och då har de kommit på det sinrika systemet om att de ska lotta vem som är kvaletta i den stegen för att de ska kunna, ja, för annars kommer det alltid bli så att han som ligger på 25 plats kommer att vara kvaletta. Ja. Och nu drar de bara ett nummer. Så drar de nummer 4 till exempel, då räknar de från 25, 26, 27, 28 och så vidare. Då blir den killen där, han blir kvaletta i den här topp 8 stegen och sen så är det baserat på hur det ligger där och hur du får möta resten. Och sen ska de där kriga fram så att det blir 8 personer till som ska gå in i den här topp 32-stegen som blir det, eftersom vi har 24 låsta redan där. Och jag tror det där kan bli en ganska ball grej. Det blir mycket körtid för de här som inte är med i de här topp 24. För topp 24-förarna har klagat lite på att deras sponsorer kommer att förlora lite tv-tid. Men det har de löst,
ja, ganska mycket tv-tid.
Ja, men nu har de löst det med att de ska visa sändningen eller träningen. Något de inte har gjort tidigare.
Så, ja, det kommer faktiskt, istället,
ja. Ja, så det kommer faktiskt att bli mer tv-tid så att säga för deras sponsorer än vad det har varit tidigare. Och nu kommer allting kommer fokusera runt twinkörning. Punkt slut. Ingen annan typ av format. Så hela kvalet kommer avgöras via en twinkörning mellan de här förarna som blev över. Alltså det som resterande från 24 och neråt, beroende på hur många det är som är anmälts eller som dyker upp till tävlingen.
Mm.
Så jag tror det kan bli ganska kul. Framförallt för publiken och som sitter hemma och tittar. Sen kommer ju fortfarande, har de fortfarande att brotta med det här systemet med 7 timmars sanering och hela den biten. Det får de ju finstrimma till lite bättre, men jag tror kvalet framförallt kommer att bli fruktansvärt intressant, och funkar det här så är det här någonting som jag tycker resten av världen ska kanske kika på.
Ja, det tycker jag.
Speciellt i serieformat. Kör du enskilda tävlingar kan du inte köra det. Och då är det ju omöjligt att avgöra vad ska du basera kvalet på, så att säga. Till påsksladden till exempel, om det inte är en SDS-tävling längre. Då är det omöjligt att köra det. Då måste man ju ha de här standardkvalreporna. Men i serie...
Men är det nu vet ju folk att jag är mer konservativ än Tea Party-rörelsen borta i USA. men varför är det ett nödvändigt ont med ett kval?
Men det är det de har skippat nu.
Ja, men varför? Ja,
men det är tråkigt.
Ja. Nej. Det är ju skitintressant.
Ja, men underhållningsvärdet är ju... Alltså för vad ska man säga?
Men det är ju bara för folk som...
Att, alltså TV:n, ja.
Ja, jo, ja, men
nej, men vad då,
Formula Drift är ju ett jippo.
Ja, det är det, nu börjar vi att komma ner till
det är som
för det är det jag är rädd att DMK håller på att hamna i också. När vi väljer förare. Jag ska inte peka ut några speciella, men det finns ett par namn på den där förarlistan i DMK där jag tycker att man har valt ut förare som är publikfavoriter och såna här jippoförare.
Ja.
Mm. Snarare än vad de är skickliga och åstadkommer någonting.
Jo, det finns ju bättre förare att få tag i än 5-6 av de här namnen som ska få köra DMX.
Absolut.
Det gör det alla dagar i veckan.
Och det här med, alltså man har börjat med en sport, man får reda på hur den går till, man tränar och man hittar sina fördelar i den här sporten. Vissa är ju bättre på att köra kval. Men det har man väl all rätt att vara också, och kvala in sig ganska högt. Och så sen så får man sina små fördelar av det, och så klarar man sig att få ett hyggligt resultat i tävlingen. Jag fattar inte vitsen, ja.
Och jag säger så här, ur förarnas synpunkt så måste det här vara lättare. För här behöver du egentligen bara bygga din bil och göra en setup för Twin. För du lär ju ha en setup för att kunna göra en så bra kvalrepa som möjligt. Och sen har du ju en setup för dina battles. Nu kan du köra samma.
Du ska ändra i de setuparna.
Va?
Vad ska du ändra i de setuparna?
Du kan ändra bilen, hastighet, vinkel, så att dina däck håller bättre till...
På vilken vis skiljer sig en kvalrepa och en lidrepa åt?
En lidrepa, jag menar, kör du en kvalrepa då kan du, och du kör en singelrepa, då kan du ju helt sonika bara, som däckreglerna verkar vara där borta, så kan ju du helt sonika göra en setup på din bil så att den går så fort som möjligt, du kan hålla så bred vinkel som möjligt så dina däck håller en vända. Nu måste de ju hålla som sämst två vänder. Mm. Det vill säga att du måste ha en battle setup hela tiden på din bil, för jag kan tänka mig att din kvalsetup, om du har, där behöver du inte spara något däck överhuvudtaget. Du ska ju bara racka ihop så många poäng som möjligt. För kvalet är ju egentligen en show. Det också. Du ska liksom bara visa upp vad frän du är egentligen. Man ska hårda, om jag ska spela liksom djävulens advokat. Jag förstår helt och hållet var du står där, Christer. Men om man ska stå åt andra hållet så är det ju mer tävling i det här systemet.
Jag ser en intressant sak. Varför man, eller vi då, oftast tittar på träningen för att, med nyfikna ögon, det är för att se hur mycket utveckling de gör inför tävlingen. För du ser ju oftast, första runderna är ju väldigt liksom tillbakadragna, testande, och sen se hur pass de utvecklar sig, hur snabbt de hittar linjen och så vidare.
Men ur förarnas synpunkt också så är det ju så att nu vet ju de redan nu, som Brandon Sørensen ska möta Travis Reader. Det vet han redan långt, 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 långt innan. Nästan månader i förväg vet han det. Så då kan ju de här två killarna sätta sig ner och verkligen grotta. Du kan göra lite som du gör när du ska spela lagsporter. Nu ska vi möta Brommapojkarna borta. Då plöjer vi igenom varenda match Brommapojkarna spelar på video för att se hur de spelar. Så kan ju de här göra nu också. Du kan ju ur förare kan du förbereda det på ett helt annat sätt, mer än att i kvalet i vanliga fall så har du ju typ kanske en kväll på det och lära dig hur din motståndare kommer att bete sig i sin första battle. Nu har du ju flera månader eller veckor på det och finslipa ner. Du kanske vet att den här killen, han kör extremt mycket vinkel i lead. Då kanske jag ska ha en setup som gör att jag kan lättare ha en bra chase i förhållande till det, eller göra så att jag vet att han har lite svag på de punkterna i sin chase, då kan jag göra en setup på min bil som gör att jag har fått ett litet övertag där. Det kan bli en helt annan strategi i sporten, så att säga. Men, på både gott och ont. Men det ska bli jävligt intressant att se hur det här, det verkade, jag satt och kikade på någon liten podcastgrej, och det verkar som att det här är, för en gångs skull tror jag faktiskt att Formula Drift har tänkt igenom något. Alltså det låter som att det är väldigt genomtänkt. Det låter som att det är ganska utarbetat, att de har håller på att jobba på det här systemet, inte bara sen i fjol utan ända sen covid-tiden var, när de började med den här kaoslottningen på grund av okänd anledning. Och framförallt så är det här ur en tidsaspekt. Det här är ett mycket snabbare sätt att få fram en topp 32 än kvalet. Och de ska väl försöka köra både pro och semi-pro samma helger på samma event. Och då räcker bara helt sonika 3 dagar inte till. Så det är lite nödvändigt ont också.
Ja, sen har du ju baksidan på det där. Det är de då som möter seeding bracket.
Ja.
Alltså, de vet ju inte.
Nej, men du vet ju att... Nej, men så har du ju aldrig veta. Du har ju aldrig veta vilken du får möta.
Det är det vanliga.
Här är det några som vet. Audi Backchase vann ju förra tävlingen, så han är ju rankad etta. Så då får han möta random människor från den här... Han skulle ha fått mött den sämsta föraren i vilket fall. Nu får jag även möta den sämsta föraren. Men just i hans fall så vet ju inte han vem han får möta. Han vet ju att möta någon av de här 16 förarna, det vet han. Så han har ju narrowat ner det till 16 förare istället för 42 förare.
Ja. Vad jag kan se att de tjänar på, det är ju egentligen vaska bort de här förarna som har en dålig tävlingshelg. Som inte får grejer att stämma då.
Du vaskar bort dem som hade en dålig tävlingshelg förra helgen.
Förra helgen, precis. Ur den aspekten är det en liten B. Så har du en crap, om du får ett växellådsras. Men om Asper skulle få ett växellådsras till exempel här. Då hamnar han i seeding bracket den nästa vända.
Ja, då får han kvala
in. Ja, för det har ingenting att göra. Och även om efter deltävling 4 till exempel, om James Dean leder serien men han har ett haveri i tävling 3. Då hamnar han i seeding bracket. Det har ingenting att göra med vart du ligger i tabellen i serien i själva för säsongen. Utan det är bara föregående tävling det baseras på.
Nej, jag säger nej. Jag protesterar. Det här är inte så den här sporten går till.
Skriv ner det här datumet. Det är söndagen den 24 och Robert försvarar Demek. Hur fan gick det här?
Nej, men jag ser, vi har ju provat ett antal sådana här förut. Mattias Jönssons, den här, vad den nu hette, den där när de körde i smågrupper och där, det har inte slagit igenom. Det har inte blivit något mer.
Mm. Nej, men den tror jag failar på grund av att det är så sinnessjukt dyrt. Det går så jävligt med däck.
Mm.
Här har du ju sänkt däckbudgeten med det här systemet. Otroligt nog så kör du, det går åt färre däck med det här systemet än med singelrepevänderna.
Jag är så besviken på det, Robert.
Ja, nej.
Jag är besviken.
Först tänkte jag också, jag, som vanligt är jag samma som Christer där, att gud, nu när någon ska ändra på något, det går jag inte med på. Så satt jag mig ner och tänkte, ja men fuck it, jag tar 2 timmar när jag låg hemma och var snörvlig sjuk. Jag kollar på det här. Jag köper fan konceptet. Jag var jätteskeptisk tills poletten ramlade ner.
Vi vet ju redan nu då, seeding bracket, hur den ser ut.
Mm.
Så vi har ett exempel då, Conor Shanahan mot Dmitry Brutski.
Hej?
Ja, Conor Shanahan ska möta en som heter
Jag tänkte så här, vad fan, men du börjar i helt andra änden.
Ja, nej, inte så, men sen.
Men i seeding bracketen hittar vi ju Jeff Jones, Dan Burkett, vad har vi mer då för några? Kyle Mohan,
Federico,
Ryan Littrell, Conor Shanahan,
Adam Elsie.
Ja, det är väl inte någon som är chockad av att han nämnde. Men, nej, men alltså, så det är liksom en del hyfsade förare där, tack vare att de placerade det som crap. Och Conor Shanahan, han har ju inte placerats överhuvudtaget tidigare i den här serien, så. Så det ska bli kul att se hur det här kommer att falla ut, så att säga.
Ja.
Audi, Dean, Dylan Hughes, Aspö, Matt Field, Forsberg, Olsen och Turek kommer ju få möta någon från den här seeding bracketen i sin topp 32, så att säga.
Mm.
Det kan ju röra om som fan det här egentligen. Samtidigt är det ju förare du skulle ha mött på ett eller annat sätt oavsett. Men blir det inget mer åka och lägga någon tråkig. För kvalet i Formula Drift är fan inte speciellt intressant. Kvalet i Demek och håller högre kvalisort, tycker jag. Men det har kanske att göra med banorna.
Mm.
Hur banorna är utformad. Jag är fortfarande sjukt emot de här halvovalerna de kör på.
Ja, de hade ju kunnat tjäna på att ändra lite banor, kan jag ju säga. Ja, jag köper inte riktigt det jävla formatet ändå, men vi får se.
Så du menar alltså att jag är den enda som är positivt inställd? Hur fan gick det här till?
Ja, nej, men det kan bli jättebra. Va? Jag vet inte.
Men om vi ignorerar det då, vad tror ni om de som ska köra i år då?
Nej, men det ska bli spännande att se en del. Det är klart det ska bli kul att se Conor Shanahan, vad han kan göra i den här serien.
För det ska bli hysteriskt, eftersom vi har Adam Elsie ifrån Formula Drift ska köra Demek. Jag är osäker på om man ska köra alla Demek. Eller om man ska köra några bara.
Han är ju serieanmäld i alla fall.
För Conor Shanahan ska inte köra alla Formula Drift.
Nej.
Men Adam Elsie och Conor Shanahan är ju bägge med i alltså uppställningen.
Ja, jo, men de ska köra varandras serier, om vi kallar det för det. Så det ska bli jävligt kul att se. Nu tycker jag det här kommer jag bli strypt på. Men nu tycker jag inte att man ska på något sätt överhuvudtaget våga ens nämna Adam Elsie och Conor Shanahan i samma mening. En klatschkicker-kille med kanske en av de största driftingtalangerna i mänskligheten. Så det är ett jävla nivåskillnad på de två. Men det ska bli kul att se hur de klarar sig i varandras serier, som det är två helt skilda körst. Stilar och andra banläggningar och lite som man har sett de japanska förarna som har varit och kört Demek har ju haft ganska svårt att hävda sig.
Mm.
För det är en helt annat sätt att köra drifting på.
Mm. Ja, men det är bara att ta till exempel James Dean när han kom till ryska serien.
Ja, ja, ja men lite så.
Och, nu... och jag tror lite grann att det är därför som Åsbö har valt att inte köra DMX också. Ja. Därför att han inser att det är ingenting att bara kliva in i och plocka grejer här. Utan det kommer att ta ett tag att vänja sig vid den här körningen och vid de här banorna, tror jag.
Oh ja, mm. Men vi har ju sett hur svårt han har haft det. Nu har det väl lossnat lite då för din i Formula Drift med den nya bilen. Men liksom en ny bil att sätta sig och köra i är inte helt lätt heller. Jag vet inte vad jag känner här när man ska ta med sig en GT86 över och köra i det.
Det vet man väl inte, det är väl inte släppt någonting.
Jag tror inte det är någonting som är sagt.
Eller ska han köra någon... Han kanske ska köra någon gammal E36 han har hittat han. Man vet.
Nu kommer jag att tänka på en sån här gammal heistfilm av något slag där man för att kunna bryta sig in någonstans så sätter man övervakningskamerorna på loop. För jag ser gång på gång Robban lyfta ner en svart katt från skrivbordet. De har loopat kamerorna.
Jag är så van. Katten kommer och hoppar upp på vänster sida med skrivbord, går tvärs över mig så går den bort och sätter sig i vägen så jag får lyfta ner den. Och det här är något som pågår. Men det kanske är därför min rygg är crap. Det är liksom de här jävla rörelserna.
Den vridande rörelsen.
Ja, precis. Jag tror det är den lilla katten. Den stora katten får man ha en truck. Då får Henke komma upp och hjälpa till och flytta bara.
Ja, du har, i manuset, Robban, har du skrivit att Connorskärnan saknas på listan. Vad menar du med den där?
Jo, för den här listan, de hade ju släppt en det här är de förare som ska köra Formula Drift i år. Och den listan släpptes innan det var spikat för Connorskärnan att han skulle köra. Han hade visat intresse att han skulle köra, men han hade inte fått ihop allting med datum och transporter och grejer och klicka. Så han hade, han har haft en vad ska man säga, en hållen plats i den här listan. Men han har inte kunnat sagt 100% att jag kommer. Så därför var han inte med på den här listan när den släpptes. För de hade väl datan de skulle släppa. Men typ var det 2 eller 3 dagar efteråt, då föll alla delar på plats igen. Mm. Därav den texten.
Jag förstår.
Och det är Conor Shanahan ihop med både Jack och Conor Shanahan. Är numera med i ECU Masters Family. Med James Dean.
Coolt.
Men jag försöker titta efter bilen. Men jag
ska känna han köra ensam? Är det liksom en egen satsning eller ingår han i något team?
Har man fått reda på det? Nej. Jag har inte sett något om det.
Nej.
Enda jag har sett är att inte han köra... ingår i samma sponsring team som James Dean.
Ja.
Det är det enda jag har sett.
Han ska inte köra för RTR i alla fall har de kommit fram till. För det var väl Ben Hobson var det väl som trillade in där. Annars hade det varit uppkäftigt om det blev 2 irländare med där borta.
Mm.
Eller det blir väl en 3:e irländare. För Corvette, eller Viper och mannen är väl irländare. Han har också i grund och botten.
Ja. Annars kan vi väl promenera över lite grann till nästa ämne.
Mm.
LC World Tour som har kört sitt första event.
På tal om spridda skurar när det gäller kvaliteten på förarna menar
du? Ja. Heter det Kern Raceway tror jag.
Ja, jag fan men det hette det.
Mm. Som har gått nu i helgen här. Och där har vi ju då kunnat se naturligtvis chefen själv, vi har flickvännen Colette Davis, Chelsea Denofa, Luke Fink, TJ Hunt och några till.
Det är Matt Field, T-Pain, någon sån här disco-rappare. Dean Carney var med. Men Dean Carney körde i någon träningsbil med bara 500 hästar. Så liksom, det är ett kul event. Med kända förare och lite okända förare som dyker upp. Och en del av dem kör någon annans bil. Som Hurt till exempel från Hoonigans är väl där och kör i någon Pontiac GTO eller någonting sådär som inte riktigt hängde med. Och det är en del... Adam LC's bil är väl egentligen en Formula Drift-bil. Han var väl den enda som hade en riktigt seriös bil att satsa på där borta. De andra kör lite på random shit de har hittat, känns det som. Det var ganska underhållande att titta på. Det var väldigt, väldigt varierande kvalitet på kvalet. Och där kör de kval med singelreper.
Lite roligt om man kollar på listan. Driver list. På Adam LC. Hurt. T-Pain.
Ja, det...
Ja, vad är det för folk?
Sen är det en kille som heter Jason Boström som kör där.
Mm.
Han skulle kunna heta Boström efter honom. Det låter som det skulle vara någon svensk ättling som hade kört.
Ja.
Det är väldigt många av dem där som jag faktiskt inte har någon aning om vilka de är, om jag ska vara riktigt ärlig. Ganska kul tävling att titta på. Den gick i, när vi spelade in det här är det ju söndag, och det kommer vara en dag två ikväll då. Där är det väl mera twin battles och grejer. Igår var det kval sent som attan på kvällen.
Mm. Men det är lite intressant ändå att de har ju då tre deltävlingar i listade.
Mm.
Och den fjärde är inte listad ändå.
Nej, precis. Den första deltävlingen går ju på Kern Raceway i Kalifornien den 23-24 mars, det vill säga förra helgen när ni lyssnar på det här. Sen går det en tävling i
Kanada.
I Kanada, i Quebec den 18-19 maj. Sen går det på Mondello Park, Irland den 28-29 september. Och sen är det en fjärde tävling som de inte har riktigt
spikat än.
Fixat än. Hoppas vi får den som kompensation för att vi inte fick någon DMG i år. Det var lite fränt faktiskt.
Mm. Ja, det vore ju häftigt om de kunde komma till Sverige med den.
Ja,
faktiskt.
Jag hoppas att det är en Europatävling i alla fall, eftersom de har släpat sig till Irland redan vid tredje deltävlingen.
Fast det är så pass långt emellan så jag tror inte riktigt. Men jag menar, formatet...
Nej, jag tänkte vi skulle prata lite grann om det här med kvalformatet. För även där då så har man ju hittat på lite eget, lite egen variant. Och det är ju att man kommer att köra ett kval, ett vanligt traditionellt kval på första dagen. Där alla 29 förarna då kvalar in till alltså platserna 1-29.
Mm.
Och de som kör eller lägger sig på platserna 1-13, de tar plats i topp 16-stegen på dag två. Men de som kvalar då 14-29, de kommer att köra i en head-to-head stege, alltså en vanlig stege i också på dag ett då, som heter Last Chance Top 16.
Det känns nästan som de tänkte torrköra Formula Drift-kvalet i den här serien på något sätt och se om det funkar.
Ja, men här blir det ju då de tre sista platserna man gör upp om i med den där. Ja, i och för sig, det är ju lite liknande. Ja, men här har man ju ändå ett kval för att ranka in dem i.
Ja, ja, i och för sig. Jo, men de här har ju inte haft en tävling innan, så här kan du inte gå efter den förra LC World Tour-grejen och basera kvalresultatet på, så att säga.
Mm. Ja, det är...
Det innebär att den där sista chansen, topp 16, det är bara tre som går vidare från den till...
Ja.
Så de kör alltså en topp 16 som sin huvudsteg.
Få fram de här sista tre förarna.
Ja, precis.
Oavsett så är det bättre än lottdragning än en hatt.
Ja,
det kan vi alla vara överens om. Det var inte någon höjdare.
Nej.
Det finns ingen live på det här, nej? Nej.
Jo, det gör det visst.
Det gör det?
Ja.
Fast den går på natten,
ja. Ja, den började klockan 11 igår kväll. Eller på lördagen kväll. Och den är väl samma tid i den 24 nu när vi spelar in det här, så går den väl vid 11 snåret ikväll också här för mig.
Ja. Mm. Men det innebär ju när de är på Mondello Park, då får vi ju se en.
Ja.
I våran tid då.
Precis.
Yes. Ja. Vad tror ni själva då? Tror ni det kommer bli någonting, eller är det här någonting för han och dra in pengar till sin satsning?
Ja, men det är väl,
ja, det är ju.
Det här är ju liksom, det här är det Adam LC ska pyssla med. Det här är jag helt positivt inställd. Det här är Adam LC, punkt slut. Försöka harva runt i Formula Drift såg jag också som ett jävla jippo. Han är inte så pass bra förare så han kan vara och hävda sig med dem där uppe i den nivån. Det är därför jag är lite skeptisk till han i DMX till exempel. Jag tror om han lyckas kvala in till de två första tävlingarna blir imponerad. Och om han mot all förmodan någon gång skulle gå vidare till en topp 8 så kommer jag att bli chockad. Jag tror inte han är så pass bra förare så han kommer lyckas med det under hela säsongen. Alltså, jag vill inte ta någonting från honom. Han är en väldigt, väldigt bra förare. Men hans bil och hans körstil och det han är van vid. DMX är inte klatschkickers. Klatschkickers är en lite högre frikörning. Det är inte ens remotely den här nivån. Det är ungefär som att du varit duktig på hyrkart och nu ska du köra Formel 1. Det går inte att jämföra åt.
Ja, nej, det är ganska stor skillnad så om man tittar på Clutch Kickers event och sånt där. Ja.
Men sen tycker jag, även nu när vi ändå börjar nämna hans material och sånt där, att han ska köra en E36 i DMX, det tycker jag är bedrövligt på riktigt allvar. Det är en jävla veteranbil vi pratar om. Och jag får be om ursäkt till Andreas Johansson till exempel som ska köra påskladden. Men du Andreas och Adam LC, ni har inte riktigt samma budget. Det är jag ganska övertygad om att jag kan lova huvudet och halva arslet på att ni inte har.
Jag tror att hela svenska driftingeliten inte har samma budget som Adam LC.
Ungefär så. Och varför väljer man då att köra i en veteranbil? För det finns ju grejer till modernare BMWs också.
Han motiverade det med att han var van vid det chassit. Och sen har de faktiskt den BMWn han har nu som man ska köra formula eller köra DMEC med, en av den mest avancerade utav den som någonsin har producerats.
Men det är fortfarande en veteranbil.
Ja, det är fortfarande en veteranbil, men det är nog ingenting mer än bara utseendet på den som en veteran kvar.
Nej, det spelar ingen
roll. Men sen är det ju det att, jag menar, biltillverkaren, om du vill fiska lite hjälp därifrån, då lär man ju.
Ja, eller det behöver inte vara tillverkaren, det kan ju vara från någon distributör eller någonting också. Men det finns ju ingen som vill pusha en förare som åker runt i en bilmodell som slutade så säljas
2000.
Ja, någonstans. Jag tänkte säga 99, 98, 99 någon gång, men det kanske var någon gång.
Ja, jag tror den 24 år gammal bilen kommer att köra.
Ja,
intressant. Ja, vi hoppar raskt vidare. Återigen till påsksladden då.
Yes.
Om man vill jaga autografer, tänker du?
Ja, inte jag autografer, men man kanske har en fråga till utskottet.
Eller jag autografer.
Ja, autografer också.
Det har nog kanske mer med SM att göra än påskladden, tänkte du på.
Ja, om du är lite nyfiken på info runt SM så är ju utskottet representerat. På
precis.
På alltså Elmia-mässan. Inte på påskladden, utan mässan. Och det kommer vara Lars och Jenny och Magnus Krokström. Som kommer vara på mässan. Och precis. De kommer ha en monter i B-hallen.
Ja, man kommer ju vara i SPF-montern där borta i B-hallen. Så det är bara att gå runt och snacka med dem. Och framförallt så tycker jag att jag ska gå bort och ta ett surr med Jenny. Som är den nya, som är väl lite, vad ska man säga, okänd för svenska driftingfolket utanför Västernorrland, så att säga.
Ja.
Och gå och surra lite med henne.
Ja, liksom ta pulsen, kolla lite grann, ge tips om ni har det eller frågor.
Är förare så gå och passa på att anmäla det. Anmälan är fortfarande öppen.
Ja, dessutom.
För mig är ju Jenny ganska välkänd. Jag är aktiv inom det här ett tag. Och vi hade ju sån tur så att när vi signade det här samarbetsavtalet mellan driftingutskottet och motorsportmagasinet härom veckan, då kunde ju vi faktiskt lösa det på jobbet. För vi jobbar ju på samma ställe.
Är du medveten om nu har ju du dragit igång någon sån här jävdiskussion. Nu kommer det bli ett jävla liv. Så du jobbar alltså på samma plats som någon som vi.
Så kom hon där med gaffeltrucken och det var nästan så det var snudd på bredställ in på när jag stod.
Ja, det låter lite som henne. Jag såg de hade postat några bilder från Mittsverigebanan. Andra målade curbs och så körde de runt med en snöslunga, en meter plus djup snö för att hitta banan ut. Ja.
Nu skulle vi, om vi pratar jäv, så ska vi säga att det är ju inte ett kontor där Christian
jobbar. Nej, det är en ganska stort företag. Det jobbar nog rätt mycket folk i den här koncernen. Är det.
Ja, vi hör ju inte ens tillsammans. Vi sitter ihop först längst upp i Finland på Valmet centralt där borta. För hon jobbar åt serviceenheten och jag åt Capital Sales.
Tryck och pysavdelningen. Ja. Hon kör tryck och du bygger hembrännare. Det är Norrland där.
Sen har vi en annan grej att pusha för. Och den händer 7-8 juni.
Precis, helgen efter SM-tävlingen i Sundsvall.
Mycket bra val av helg tycker jag.
Det tycker jag också. Och de pratar väl om, jag och Christer varit inbjudna till ett möte med SHRA när de hade en litet snack in i Sundsvall där. Och då hade de en tanke om att erbjuda de som kör SM-tävlingen i Sundsvall att lämna sina bilar uppe på området om de är sugna på att köra cash grabben. Jag har inte hundra på att det är spikat än, men jag ser inte att det skulle vara några som helst problem att lämna bilarna där uppe på ett inlåst område där det är bevakat och donat på. Så om man vill stanna kvar och köra cash grabben. Nu har de inte, sist jag hörde har de inte fått fram någon summa än, men jag tror inte den kommer vara lägre än vad den var i fjol, och då var det 19 000 att göra upp om i prispengar.
Det var ett bra tillfälle då att svänga in på vägen söderut om man kommer söderifrån, att svänga in på vägen hem från Härnösand, svänga upp dit, ställa bilen, kanske åka hem, jobba några dagar och komma tillbaka och bränna en tävling till och få lite mer tävlingsrutin för de som är lite nya på det här med att köra tävlingar. RM-folket bland annat har vi ju några som är ganska nya inom det där.
Och kanske att också bjuda in samarbetspartner som kommer
precis, upp. Precis, precis.
Det kommer att vara Pro, Semi och Mod.
Ja.
I klasserna som det sägs nu då.
Precis. Två klasser alltså. Pro och Semi kör i samma och Modified också då. Vilket är roligt att man fortfarande tänker på. Förra gången man körde så fick man ju inte ihop tillräckligt med anmälda för att köra Mod-tävlingen. Men Modified, för er som inte kommer ihåg det, så de bilarna finns ju ingen krav på bur. Så där är ju tävlingsmomentet lite speciellt, att man kör ju en battle mot varandra, men man kör ju inte twin samtidigt, utan man kör ju en repa var och så jämför man de reporna mot varandra, och det är ju helt enkelt av säkerhetsskäl att man får inte köra twin om man inte har bur i bilen, för det är inte tillräckligt säkert. Men det är liksom head-to-head tävlingen då. Du klarar inte på någonting att du körde en fin repa förra gången. Eller kvalet, om du kör en bra repa först och sen en dålig. Då lever du på din bra. Så blir det ju inte när du kör bättre. Utan kör du en dålig repa, då åker du ut.
Yes. Men det är bara att hoppas på att så många som möjligt kommer att anmäla sig. Och en viss del av anmälningsavgiften faller ju tillbaka i prispotten. Sen jagar de pengar externt också för att kunna få upp prispotten som möjligt. Men ju fler som anmäler sig, desto mer pengar att slåss om.
Mm. Vilket kan bli ett fint tillskott i kassan.
Ja, verkligen. Du kan till och med finansiera resan till din SM-tävling beroende på hur bra det är på att köra drifting.
Ja, och sen har vi då SM var helgen före, sa du.
Precis.
När kommer nästa sväng där sen? Det är inte förrän i...
Oj, ja, den ligger bra bit bort den. Den är väl jag om någon borde verkligen ha koll på det där.
För det är ingen i juli, va?
Nej.
Utan det är augusti sen, och då har du ju bra med tid. Utifrån någonting skulle hända. För den ligger ju väldigt bra så.
Jag ska kika. Första tävlingen är ju den 31 maj till 2 juni. Då är nästa... är 16 till 17 augusti går deltävling 2.
Precis,
på Lunda flygfält, ja.
Och då har du ju hela juli på dig i princip. Och halva juni då.
Sen 6-7 är ju finalen på Tierp.
Mm. Ja, men det är bra läge att lägga den där. Och det är inför semestern. Så att jag menar, det finns ju alla förutsättningar.
Ja, men precis. Jag tror det är en riktigt bra smart drag att lägga den där faktiskt. Det är inte så mycket annat. Det enda den krockar med är väl någon norska mästerskapsserien. Det är väl inte så ruskigt många från norska mästerskaper som tänkte åka och köra cash grabben eller tvärtom. Jag tror inte, ser det inte som en direkt krock.
Nej. Ja, det skulle vara om det...
De är som måste ju stanna kvar och köra cash grabben, men han ska ju satsa på att köra norska mästerskapen också.
Sen hade vi en liten notering om Iron Drift King. En sak jag tänkte nämna lite kort var att jag gick lite grann på stan igår i Sundsvall och stötte faktiskt på Mattias Jönsson. Så att vi bytte några ord och då pratade vi lite grann om vad han har framför sig under den här kommande säsongen och så vidare. Och Iron Drift King var en av de grejerna då, som han nämner och som han brinner för att jobba med. Och det är ju bland annat det här med däcken då, att man ska köra med någon slags enhetsdäck.
Mm.
Och det nämnde ju han faktiskt då, att även LC World Tour kör väl med någon form av enhetsdäck.
Alla kör på samma däck.
Ja, och att det är en intressant grej för att jämna ut lite grann, eftersom vi har haft den här utvecklingen som vi har haft i DMEC bland annat. Vi vill ju inte se det där. Det är inte ett drag race det här, och man ska köra så att det går att jaga liksom.
Ja, ja, men det är väl lite det som om vi kallar det för kviaregeln var inne på också, att det ska vara lättare och framförallt få ner budgeten på däck. Dina däck ska hålla mer än en repa i stort sett.
Det här med ett enhetsdäck, det har vi ju sett lite exempel på förut, hur det brukar kunna gå, att det brukar sluta med att det blir otroligt dyrt för förarna istället.
Mm.
Att de här som har det här enhetsdäcket kan ta ut väldigt höga priser för dem och sådär. Så att vi får väl se vad det blir av det här. Lyckas man med det, då tror jag på det. Men det finns risker och det finns saker man behöver hålla koll på i det här. Det som är den stora risken som jag ser det, det är ju att de förarna som har dealer med en däckleverantör, de kommer ju inte att köra de här tävlingarna.
Nej, har en däcksponsor så känns det ju fånigt att ställa upp en tävling där du inte får köra på din sponsors däck.
Kommer James Dean med Falken sponsrade bilar att ställa upp när han ska köra på ett Haida däck?
Ja, eller vad
det kan vara för någonting.
Jo, men det
I
så.
Don't think so.
Fördelen är ju det att, som jag förstår det, både på IDK och på LC World Tour, där ingår ju liksom dina tävlingsdäck i själva anmälningsavgiften. Så du behöver ju inte själv jaga däck, utan det ingår ju i ungefär som depåplats ingår i din avgift.
Mm. Och då, det är rätt bra.
Då minimerar man ju risken med att däckpriserna blir svindyr. Men är det så att en serie, att det här är de däck ni får tävla på, punkt slut, då kan ju de däckimportörerna som har de däckerna håsa priset om du måste köpa dem själv, förare individuellt så att säga, förare för förare. Mm. Men ingår de så tror jag att det kan gå på ner pengen bara.
Det var ju det vi var rädda för när Demek började med sina däck.
Precis. Och där är det väl lite så nu att däckkontorna för Demek är väl verkligen inte att leka med. Skulle nästan kunna kolla med Jocke och Pontus och kolla vad de har budgeterat för däck i år. Det vore lite halvintressant att höra.
Det är rätt fin slant tror jag.
Ja, jag tror det. Man kan bygga en ganska hyfsad kåk i Norrland för vad de där krabbarna kommer att göra om i år. Och lite till.
Ja. Sen har vi en annan grej som händer här snart faktiskt.
Precis. I maj.
10-11 maj så kommer ju då Rally X att köra i Tierp. Till den så kommer det vara alltså uppvisningar med drifting.
Precis.
Rally X Drift kallas det.
De snackar om att göra en liten Demek-loop som de kallar för, en sån liten snygg kringelkrok som nästan ser ut som ett och-tecken eller en...
Hur man ska... Åtta typ eller
sånt. Ja, men nästan så. Det blir som en liten stadion. Du bygger en betongområde och sen lägger du en ganska... Banskissen vi såg ganska intressant ut. Jag tror det kan bli riktigt intressant tävling. Men det är inte bara driftingen utan huvudsaken... Vad ska man säga? Det primära tävlingsmomentet där nere är ju Rally X... Rallycross Sprint, sen ska de köra Rallycross SM, sen ska de köra SXS Nordics. Det tror jag är såna här crosskart.
Ja, ja.
Men inte helt ute och cyklar totalt. Det är inte riktigt min värld. Sen ska de köra den här uppvisningstävlingen i drifting där nere då.
Ja.
Och några namn som vi har fått än så länge. Startlistan är inte spikad klar där än. Men det är Ivars Boström, Filip Josefsson, Mikael Johansson, Robert Åhäll och Tim Lindström är några av de som har blivit inbjuden dit. Även hörde någon snack om Skogsby och några till. Men de är inte riktigt spikade än. Det vore förbannat roligt att se Ivar Skogsby, Mikael Johansson, Boström där nere. Det vore ju fan vansinne.
Mm. Och en annan sak som jag tycker är en bra grej. Gratis inträde om man bokar sin biljett via webben.
Ja, som jag har förstått det så måste man... Det är gratis inträde hela helgen för publik där nere. Men du måste boka din biljett på deras webb så du får en webbiljett att kunna visa upp när du kommer dit. Jag tror inte man kan köra bara drop in, men jag tror det har att göra med att de vill veta i förväg på hur mycket folk det kommer så de kan rodda med catering, parkering.
Nu tror jag inte sen lär det väl finnas ett maxantal antagligen också.
Ja, fast maxantalet på Tierp-arenan är nog horribelt.
Men jag tänker att man kanske behöver sätta läktare och grejer.
Jo, men precis. För de kommer ju inte att tävla inne på Drag Racing-strippen. Så de läktarna har de ju ingen nytta av. De kommer ju köras, eller de kommer väl att köra en liten bit inne på strippen, så att säga. Men det primära och huvudsakliga, framförallt driftingen, kommer ju köras på utsidan av området. Alltså nere i hörnet på parkeringen, om vi säger så.
Ska bli intressant.
Det ska bli riktigt, riktigt roligt. Så har ni möjligheten, tycker ni ska åka dit. Det är en liten halvkul avrostning. Får möjligheten att se förare som inte kommer... Några av dem kommer man inte kunna se på så många andra tävlingar i år. Framförallt ska det bli kul att se vad Ivars har lyckats banka igång i Audin nu när han har bytt till en motor han är lite mer bekväm med.
Ja, men det ska bli intressant faktiskt. Helt klart.
Precis.
Och sen har vi lite SM-folk också. Som
ja, men precis. De ser väl, de är med, utskottet är med och roddar i den här tävlingen lite också. För de sitter väl på lite, hjälper väl till inom olika som att säga, andra typer av tävlingsgrenar också, inte bara drifting enkom så att säga.
Men rallycross SM och Rally X, rallycross sprint, får vi några större namn där också då?
Nej, de har inte släppt någon startlista än på vilka som kommer med att köra i den här serien, så vi får väl, det är väl bara hålla koll på rallyx.se som ser ni vilka förare som ska dyka upp där.
Ja, precis. Ja, ja, men det ska bli intressant som sagt.
Yes.
Och med de bomberna, grabbar.
Ja.
Så är vi inne på bomber igen.
Är vi inne på bomber igen.
Ja, vi har väl inte så mycket mer att tillägga.
Ska vi sikta på ett nytt avsnitt ganska snart efter Elmia så att vi får gå igenom den tävlingen och känna lite grann på.
Det är väl lite målet så att säga.
Det tycker jag. Det tycker jag.
Hoppas vi att du får en väldigt trevlig helg på Elmia, Roban, och att det blir bra tävling.
Jag tror det kommer bli jättebra förutsatt att vi har vädret med oss. För jag tror att om det är 3 grader varmt och spöregn så tror jag att det kommer att tappa en hel del i publik. Mm. Och det är liksom, det här är ju en sån här grej som man vill gärna ha publiken med sig. Det ger ju så jäkla mycket mer, både för förarna men även övriga publiken också, ger ju jäkligt mycket. Ju mer publik det är, desto bättre stämning blir det runt banan.
Mm. Ja, jag menar när det är 50 000 plus
ja.
I publik, så jag menar det.
Men jag hoppas verkligen att de har någon plan för någon form av livestream-lösning på det här. För det har vi ju haft på påsksladden redan när det, innan det var SM. Jag kommer inte ihåg vilket år det var vi var där nere.
2017 så var det via Stefan Lindgrens mobiltelefon.
Ja, men vilket år var det som Ivars skrotade sitt nybygge i betongmuren nere på Elmia på den gamla banan?
19 va?
19 kanske.
Ja, det var 19 ja.
För då hade de ju en livestream men inget ljud.
Så
då byggde vi ett ljudsystem som de kunde hijacka in i sin livestream-sändning så att det var någon form av ljud i alla fall. Men det vore ju, som sagt, alla tävlingar har ju numera blivit så indoktrinerade i livestream. För alla har inte möjligheten att åka ner till Elmia och kika på det där. Men det skulle ju vara kul både för framförallt för publiken hemma men även för samarbetspartners och grejer till förarna om det kunde vara någon livestream.
Oh ja.
Men det tror jag faktiskt att de har tänkt på. Och ligger det liksom inom den ekonomiska ramen för tävlingen så tror jag att de kommer att köra.
Det hoppas jag.
För det är inte gratis.
Nej. Och med det då så säger vi väl bara så här. Hörru ni förare. Slå ner datorn och gå ut i garaget och bygg klart nu. För snart går
det
igång.
Det är tajt. Det är nära nu kan jag säga.
Ja, det är nära nu.
Usch.
Och med det så säger vi väl bara. Ha det så bra så hörs vi snart igen. Hej då.
Hej då!
Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcast-app. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden så skicka oss ett meddelande på Driftpoddens eller Motorsportmagasinets sociala medier. I dagens avsnitt har du hört Henrik Andersson, Christer Hägglund, Robban Strandberg. Ljudpåläggning och slutmix Robban Strandberg. Driftpodden produceras i samarbete med Motorsportmagasinet och Powerslide Media AB och produktionsåret var 2024.